Det finns en titel på predikan idag och det är ungefär så här då. Vi ska få se en fin bild. Så jag har tänkt mig att titeln är så här, eller frågan är så här: Herre, om det är du. Herre, om det är du. Så vi läser tillsammans från Matteus 14, 22-33. Strax därefter befallde han lärjungarna att stiga i båten och fara i förväg över till andra sidan sjön, medan han själv sände iväg folket. När han hade skickat iväg dem gick han upp på berget för att vara tillsammans fara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där. Båten var redan långt från land och hårt ansatt av vågorna eftersom de hade motvind. Mot slutet av natten kom Jesus till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa: Det är ett spöke. Och de skrek av rädsla. Men genast sa Jesus till dem: Var lugna, det är jag, var inte rädda. Petrus svarade: Herre, om det är du, så befall mig att komma till dig på vattnet. Han sa: Kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var blev han rädd. Han började sjunka och ropade: Herre, rädda mig. Och genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa: Så lite tro du har. Varför tvivlade du? De steg i båten och vinden la sig. Och det som var i båten tillbad honom och sa: Du är verkligen Guds son. Tack Jesus för ditt ord. Tack att vi får ta emot det som mat för våran inre människa idag. Vi ber helige ande, gör detta verkligt för oss. Kalla oss på det steg på den resa som du har tänkt för oss. Var och en. I Jesu namn. Har du bett den där bönen någon gång till Gud? Eller till Jesus när du har ställts inför ett val eller en livssituation som du inte vet hur du ska handskas med? Gud, om det är du, befall mig att komma ut på vattnet. Befall mig ut till det som ser omöjligt ut för mig. Säg till mig, Gud, be mig gå. Då ska jag gå. Man kan säga att Petrus var modig. Men vi kommer till det där med mod lite senare. För att i Bibelns värld så är det inte så blir hjältesagorna det där med mod. Men jag tror att det finns med. Att Gud vill ge mod till dig och mig. Bakgrunden är ju att lärjungarna kom från det stora bespisningsundret där Jesus hade med några bröd och fiskar delat ut mat till 5000 män plus kvinnor och barn vid Genesarets sjö. Och man kan tänka, vi tänker, vad häftigt, de där fick mat. Och det är jättehäftigt. Det fanns också jättestarka politiska undertoner i det här undret som Jesus gjorde. Det var bara något årtionde innan Jesus började verka så hade Herodes Antipas flyttat sin residens till Genesarets sjö. Och det är klart att vi inte har hur mycket information som helst om det där, men det finns en hel del indikationer på att man hade börjat sätta ett väldigt högt ekonomiskt tryck på fiskeriet i Genesarets sjö. För att Herodes Antipas ville imponera på kejsarmakten i Rom. Han ville bli kung över judarna. Kommer ni ihåg vem som blev kung över judarna? Ja. Herodes ville det. Han var son till Herodes den store som precis höll på att bygga det enorma templet i Jerusalem. Och även en stor stad, Caesarea Maritima, vid kusten. Som var en hyllning också till kejsaren. Så de judiska ledarna på den tiden flörtade verkligen med romarriket. Och belastningen blev på folket. Vi har indikationer på att det var oerhört tufft ekonomiskt och många levde under en sån press att man var tvungen till och med att sälja sig själv eller sina barn som slavar för att kunna betala den skatt som kejsarmakten la på människor. Och då kommer Jesus och så bara visar han vem de ska förtrösta på. Mat är i hans värld inte ett problem. De kunde få det de behövde om de satte sin tilltro till Gud. Och det där retade ju förstås makten någonting oerhört, kan vi ju tänka oss. Och det var också så att Johannes berättelse av det här, så står det att Jesus drar sig undan för att de skulle försöka göra honom till kung med våld. Om ni kommer ihåg det. Han kände på sig direkt att här, det var en revolutionär stämning. Hela landet kokade av ilska. Och ni vet, de hade den här självförståelsen som Guds folk. Att det här var Guds land och det var Gud som skulle vara herre här. Men istället levde de i den här oerhörda förtrycket ändå mot makten. Så kommer Jesus från landsbygden där liksom Rom inte hade haft lika stort inflytande som Jerusalem och nere vid de andra befolkade städerna, utan de hade levt sitt eget liv. Sen hade de börjat sätta mer tryck där uppe också. Så kommer Jesus in i den miljön och gör det här undret. Han gör ju flera under vid den där sjön som ni kanske kommer ihåg. Vid ett tillfälle så drar de upp 153 stora fiskar ur sjön. Också det är profetiskt tecken på vem det är som är försörjaren. Så kommer Jesus och så säger han till lärjungarna, nu måste ni dra. De här håller på att göra uppror här. Jag måste gå undan och ni måste åka iväg. Och så befaller han dem att åka ut på sjön. Och så står det att det är mot slutet på natten där, det vill säga mellan 3 och 6, tror man, på dagen. Som de till slut, de har inte kommit någon vart. Och kom ihåg nu att det var Jesus som hade befallt dem att de skulle ut. Och det enda de möter på den där sjön, det är motvind och vågor. Så man kan ju fundera på vad de tänkte där de första timmarna. Sen höll de på och rodde hela natten. De är förstås förtvivlade. De vet inte var de ska ta vägen. De har kommit till slutet på sig själva. De är i en väldigt desperat situation. Så kommer Jesus då gående på vattnet. Och det här berättas också i Markus evangelium. Det är bara Lukas som inte har med det, vad jag vet. Och Markus, han säger någonting märkligt. Han säger att när Jesus håller på att gå förbi dem så upptäcker de honom. Alltså Jesus höll på att gå förbi. Och då kan man ju undra, skulle han ha gått förbi om de inte började ropa på honom? Det tror jag kanske inte. Det finns en parallell i berättelsen om Emmausvandrarna. Om ni kommer ihåg det, då det är några lärjungar som har varit med vid Jesu korsfästelse men inte sett uppståndelsen. Och så går Jesus med dem mot Emmaus och de tycker att det är fantastiskt vad han talar. Sen håller Jesus på att gå därifrån. Och då säger de, men ska du inte stanna här då? Det är snart kväll, ska du inte komma in och äta mat med oss? Och då när han säger ja, jag kan komma till er och äta mat, då öppnas deras ögon. Och de får se vem man är. Och det är sådana saker som man förbryllas över när man läser Bibeln. Bara, skulle Jesus ha gått vidare utan att visat sig för dem? Eller vad är det som händer? Och någonstans är det kanske också en verklighet i det där, en sorts sorg. Att Jesus vill visa sig för väldigt många. Han vill visa sig i många situationer. Han är där i närheten. Han går där mitt i kaoset, mitt i stormen, så finns han där. Och han vill visa vem man är. Men kanske det inte är alla som ser honom. Som höjer sin blick och ropar, Jesus rädda mig, hjälp mig. Det är därför vi har ett uppdrag som församling. Att öppna människors ögon, att predika, att tala om att Jesus är den som vill rädda, hjälpa. Spelar ingen roll hur det ser ut runt omkring dig. Så finns det någon som du kan se till, se upp på. Då säger Jesus de här orden, var inte rädda, det är jag. Och det är ett av två sätt som Matteus vill visa att Jesus inte bara var vem som helst utan att han var Gud. För när Jesus säger det är jag och Matteus skriver det i den här texten så är det uppenbart att han vill hänvisa tillbaka till Guds namnet som Jesus säger till Moses ur den brinnande busken. Jag är den som är. Och Matteus låter Jesus säga en liknande sak. Ja, det är jag. Det andra är själva temat med att Gud går på vattnet som går tillbaka ända till första Mosebok, de allra första verserna i Bibeln där Guds ande råder över vattnet. Och Gud betvingar djupen. Gud betvingar kaoset, mörkret, oordningen. Och säger det ska vara ordning. Jag ska göra ett valv. Jag ska låta vattnet vara på sin plats och land på sin plats så att det kan växa mat och så vidare. Allt det där är också tydligt att Matteus vill säga att det här är Gud. Han går på vattnet, han råder över djupen. I Psaltaren 77 så finns det en hänvisning till det där som vi ska läsa. Visst tar vi den. Det säger det är David som skriver den här salmen. Han säger: vattnen såg dig Gud, vattnen såg dig och bävade. Själva djupen darrade. Det fanns i den judiska självförståelsen att vattnet, djupen, havet var kaos, ondska, okontrollerbart. Det blir som en person, eller hur? Det blir som en makt. Och Jesus går på vattnet. Mitt i stormen. Vattnet råder inte över Guds son, utan han råder på vattnet. Så får Petrus då den lysande idén då han säger det som är dagens tema. Om det är du, Gud, om det är du Jesus, så be mig komma ut till dig på vattnet. Och då kan man ju börja fundera lite grann igen då. Var det smartaste sättet att komma på att det var Jesus? Eller skulle han kunna komma på något lite enklare? Snälla Jesus, kan du vinka eller... kan du stilla stormen till exempel? Hade ju varit ett alternativ. Nej, det stormar fortfarande. Och Petrus får den här idén. Om det är du, be mig komma ut till dig på vattnet. Och det är klart att man kan då göra en psykologisk analys av Petrus. Han framstår som lite impulsiv. Han vill vara först. Han är liksom den som ska... Men ändå, det är en ganska mastig idé. Att man ska gå på vattnet tillsammans med Jesus. Vart hade han fått den typen av tro på Jesus? Att det var möjligt. Att om Jesus sa till honom, kom, så kunde han gå. Han hade det i sig, Petrus. Det är ganska häftigt. Vad har vi för tro på Gud? När vi möter omöjliga situationer, vi uppfattar att Gud kallar oss till någonting. Vad har vi för tro på Gud? Att säga då så här: Gud, om det är du, så säg åt mig att gå. Så ska jag göra det. Hur många har försökt att gå på vattnet? En ärlig handuppräckning? Ja, det är fler. Kom igen nu, det här är kyrkan, man måste vara ärlig. På döda havet i Israel till och med. Jag vet, det måste vara fler. Jag har försökt, men jag vet inte om jag var helt seriös. Det var inte som att jag ställde Gud mot väggen och sa: Gud, om du så här finns, så måste jag kunna gå på vattnet. Men det har säkert någon gjort också. Men enligt berättelsen så ser han på vågorna. Han slutar se på Jesus, han börjar se på vågorna. Han ser hur det stormar, och så när han tittar på vågorna så börjar han sjunka. Han ser inte längre på Jesus, utan han tappar tron, eller liksom någonting händer med hans mod. Och Jesus drar upp honom genast. Han låter honom inte sjunka långt ner i vattnet, utan Jesus tar upp honom och säger: vad lite tro du hade. Ibland så tänker vi att Jesus var väldigt snäll och medgörlig och kammade alla medhårs jämnt och ständigt. Det gjorde han inte. Nej, han kunde bara ganska. Varför trodde du inte på det där? Så, för våran del, Petrus la sitt liv i Jesu händer, mitt ute på sjön. De har rott hela natten, de är utmattade. Så säger han: Jesus, om det är du, så låt mig gå ut på vattnet. Det var ingen liten sak som han sa, utan han la sitt liv i Jesu händer. Om han skulle ha klivit ut ur båten där i den situationen och Jesus inte gick att lita på, då skulle han nog ha drunknat. Det är det troliga scenariot. Han gick ut på vattnet och la sitt liv i Jesu händer. Att följa Jesus för dig och mig är på sätt och vis samma sak. Det här är en bild av vad det är att följa Jesus. Både i det korta perspektivet och i det långa perspektivet. Att tro på Jesus, att leva sitt liv som att Jesus är Guds son, det är att lägga sitt liv i hans händer. Helt och fullt. När det gäller min ekonomi, min framtid, arbetsval, livskamrat, familj. Allting. Vi lägger det i Jesu händer. I tro på att han är med i vår livsvandring. Vi kan inte själva frälsa oss. Vi kan inte rädda oss från kaoset som är runt omkring oss i världen. Det kanske ni brukar prata om ibland, att det verkar lite kaosartat på olika sätt. Vi kan inte rädda oss själva från kaoset. Vi kan inte rädda oss från kaoset som pågår i våra egna liv emellanåt. Vi kan inte det. Vi kan inte rädda oss från ondskan som finns i världen, som är verksam. Utan vi påverkas också av den. Och vi kan inte rädda oss själva från ondskan som ibland finns i våra egna hjärtan. Vi kan inte det. Utan vi måste säga, Jesus, rädda mig. Fräls mig. Jag kan inte själv, jag måste lita på dig. Sen kan det också vara så under livsvandringen som man ibland talar om den här bibeltexten, att Gud som till enskilda eller som en församling till exempel, så finner man sig i en situation då man upplever att nu måste vi ta ett steg. En församling, en familj eller jag som individ. Jag hamnar i en situation. Den här bilden skulle kunna vara en bakgrund att man har rott hela natten i motvind. Man tycker att man har följt det Gud har sagt. Och man har gått ut på, och Jesus befallde dem, far ut på havet. Som sagt, det blev ju nästan kaos. De höll på att gå under. Ja, så kan det bli för dig och mig också. Vi tycker att vi går på den väg som Gud har sagt till oss. Vi har gjort vårt bästa. Och så går det bara dåligt. Eller liksom, det blir bara jobbigt under lång, lång tid. Och så kommer det till en brytpunkt då vi måste i desperation göra någonting. Vända oss till Jesus. Och då kan Jesus säga, det är det här som är vägen. Och då kan vi säga, det verkar för jobbigt. Eller jag orkar inte. Eller så kan vi säga, Herre, om det är du. Herre, om det är du. Om det är du, Gud, som säger till mig nu det här, då vågar jag gå. Då kan jag göra det här skiftet i mitt liv, eller vad det nu är. Stort och smått. Gud, om det är du. Då är det ju så fantastiskt, den här berättelsen, att den säger att även om vår tro skulle svaja och vi sjunker ihop, så är Jesus där och tar upp oss när vi försöker gå med honom. Man kan säga att Jesus tar sina lärjungar till platser där de inte klarar sig själva. Jesus skickar ut dem i båten och det blir kaos. Då tvingas de lita på honom. Och jag tror att det är samma för oss. Gud tar oss emellanåt också medvetet till situationer där vi inte klarar oss själva. Om vi vill gå med honom. Om vi vill tjäna honom. Om han ska vara herre i vårt liv. Så tar han oss ibland till platser där vi tar slut. Vi räcker inte till. Utan vi hamnar liksom i den där situationen då vi måste lita på honom. Och det gör Jesus Kristus inte för att han är dum med oss, utan för det är så vi växer. Det är så vi förstår i hela vår existens att mitt liv inte beror på mig själv. Allt det där är en sorts övning till och med inför döden. Till den dag då vi ligger där och ska liksom ta våra sista andetag. Då har Gud redan verkat i oss under ett helt liv, så vi förstår att mitt liv har aldrig varit i mina egna händer. Och det är inte nu heller det, nu när jag ska kliva över gränsen till andra sidan. Vi har en erfarenhet av Jesu Kristi kors i vårt liv. Vi har dött med honom för att också äga hans liv. Det finns väldigt mycket om det i Paulus till exempel. Modet att göra det här har sitt ursprung i Guds ord. Det är Jesus som säger, kom. Men Petrus säger också, om det är du. Så det fanns någonting där, ett tro som fanns i hans hjärta med vandringen med Jesus. Och där vill jag ju så säga då att det modet är ju inte det här heroiska modet då, att man liksom bygger upp sig och blir stark så att man klarar. Utan det, allt är en gåva från Gud. Kan vi säga, Herre, om det är du, så är också det en gåva. Och inte någonting som vi liksom förtjänar beröm för eller så. Utan det är Gud som i så fall har gett den gåvan till oss. Att vi kan säga ja på kallelsen. Men vi är med. Vi är inte robotar. Gud har inte skapat oss till varelser som han styr, som Pinocchio. Utan vi hamnar ju där och då har vi ett val. Och det valet är ju på allvar, det handlar om vår livsriktning. Vad vi ska göra. Jesus säger det här till alla. Han säger, du kan lita på mig, kom ut till mig. Om du inte har gjort det, om du lyssnar och du har inte lagt ditt liv i Guds händer, så kan du göra det idag. Du kan få säga att idag, när du har lyssnat på texten idag, på predikan, på sångerna, så kan du få säga, Herre, om det är du, om du finns, hör man många som berättar berättelser om du finns, Gud, visa dig för mig. Så kan man be. Herre, om det är du, visa dig för mig. Och då tror vi att Jesus finns där genom sin ande och vill uppenbara vem han är för dig och vad han har för vandring för dig i sitt liv. Jag ska läsa en saltarsalm till, en del av en saltarsalm till slut, som är från psalm 40. Jag väntade och väntade på Herren och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, upp ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på klippan. Han gjorde mina steg fasta. Han la en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud. Många ska se det och frukta och förtrösta på Herren. Salig är den som har Herren till sin trygghet och inte vänder sig till det stolta, det som viker av till lögn. Herre min Gud, många är undren du gjort och tankarna du tänkt för oss. Inget kan liknas vid dig. Och jag vill förkunna och berätta om dem. De är fler än man kan räkna. Erfarenheten av att ha varit djupt in i grottan, som till exempel David hade varit. Alla var ute efter hans liv. Lejonen är ute efter mig, säger han. Min själ är betryckt. Och sen får se hur Gud tar en fram ut i ljuset igen. Och David får ju bli kung om vi tar det exemplet. Får se hur Gud tar honom genom mörkret för att också livet ska bli hans. Men för att livet inte ska, han inte ska tro att det bara är hans förtjänst, utan veta att det var Gud som gjorde det här. Det är Gud som ska ha all ära. Jag vet inte vart du befinner dig. Vi är ganska många som sitter där. Det är klart att många livsöden finns representerade i den här texten. Betyder olika beroende på var du kommer ifrån, vart du befinner dig i livet. Men ordet är på sätt och vis ett och detsamma. Jesus säger, kom. Det finns en uppmaning som jag skickar med, att om du vågar, så ber den där bönen till Gud. Herre, om det är du, så befall mig att gå på den väg som jag inte förstår hur det ska gå till, men jag vill gå den. Amen. Vi ska be tillsammans, tänkte jag. Och det finns möjlighet till förbön också idag i kyrkan. Du kan få respondera om du upplever att jag vill respondera på Bibeln idag, på Guds kallelse. Så kan du göra det här i kyrkan. Finns det människor som du kan få uttrycka din längtan, din vilja att ta det steg som du behöver ta tillsammans med Gud. Jag tänker också på det Daniel var inne på. Ni som församling i staden på alla släppar. Jag skulle ju tro att ni står inför vissa saker som församling. Där ni kommer behöva säga, Herre, om det är du, då kan vi det. Och det kommer att vara en utmaning. Men det är vägen. Sen går det till seger. Jesus, tack för din underbara, härliga närvaro i våra liv. Tack Jesus för att du kallar oss enskilt som familjer och församling att följa dig. Tack Jesus för att du gör en väg. Du röjer en väg, men du låter oss också gå genom vatten emellanåt. Du låter oss gå genom stormiga sjöar. Inte för att förgöra oss, utan för att visa vem du är. Jesus, jag ber för den som har fått kämpa i sitt liv, som har känt att det varit motvind ett bra tag. känt att man har rott emot vind och man har inte sett dig i det där kaoset. Herre, jag ber, uppenbara dig, visa vem du är. Ge oss mod att lyfta blicken, se på dig, Herre, och ge oss mod att be den där bönen som Petrus bad. Herre, om det är du. Tack Jesus att du vill oss väl. Du skapat oss till mästerverk. Du hade en plan, du hade en vacker tanke med alla oss. Och med den här församlingen också. Har en underbar tanke, Herre Jesus. Och de vägarna, de är högre än våra vägar. De tankarna är högre än våra tankar. Så jag ber också för ditt rike här i Skellefteå. Jag ber för den här församlingen. Att de ska tillsammans kunna formulera den här bönen. Att Herre, om det är du, då går vi den här vägen som vi upplever tillsammans att du pekar ut. Tack för det i Jesu namn.